Ja, hej. God kväll. Trevligt att se så många här. Välkomna. Ikväll tänkte jag prata om Hesekiel, en väldigt intressant bok. Och titeln är Israel, Jerusalem, templet, dåtid, nutid, framtid. För det är ungefär det boken handlar om. En väldigt spännande bok. Så jag hoppas att ni får lära er lite mer och att det får förvandla er också. Vi börjar med en kort bön. Herre, tack att vi får samlas här ikväll. Tack för församlingen. Tack att vi får tillsammans förmedla ditt evangelium till folk runt omkring oss. Herre, öppna våra hjärtan för ditt ord. Hjälp mig att förmedla det på rätt sätt. Och förvandla oss genom ditt ord. I Jesu namn. Amen. Okej, här finns då hela Bibeln. Den här bilden kanske ni känner igen. Och där står då boken Hesekiel. Bland de profetiska böckerna. Profeter i Gamla testamentet. Så Hesekiel är en av de lite längre profetiska böcker. De stora profeterna kallas de ibland också. Och jag vet inte hur det är med er, men i alla fall så länge jag har bott i Sverige har jag aldrig hört en predikan eller en bibelstudium om Hesekiel. Så det är lite av en försummat bok kanske. Möjligtvis har du hört berättelsen om de förtorkade benen som får liv. Hesekiel 37. Här ser ni en bild om Hesekiel 37. Det här är gjort med AI. Det är väldigt intressant. Man kan göra allt möjligt med AI nu. Så det är bara att knappa in ChatGPT. Jag ska hålla ett föredrag om Hesekiel ikväll. Kan du rita en bild om Hesekiel 37? Då får man något sånt. Så i det här fallet får Hesekiel då tala till förtorkade ben som blir skelett, som får kött och sen så småningom får de liv också. En till AI-genererad bild. Det här är Tempelkällan, sista kapitlet i boken. Handlar om hopp för framtid. Och det här temat återkommer också i Bibelns sista bok, Uppenbarelseboken. Nu är det slut med AI-genererade bilder. Så nu ska vi bara läsa bibeltexter. Men jag tänkte innan jag berättar något om Hesekiel så tänkte jag först berätta lite sammanhanget. Alltså vad handlar boken om i stora drag? Det historiska sammanhanget. Vad hände med Israel runt omkring Israel när profeten Hesekiel skrev den här boken? Det är en ganska lång bok, 48 kapitel, så vi kan prata hur länge som helst om det här och då kommer ni somna förmodligen. Så jag tänkte vi har ett litet annat upplägg. Snart kommer ni alla få ett sånt här papper. Jag kommer nämligen inte bara tala själv här, så tanken är att ni är med. Ni läser ett kapitel eller ett stycke från Hesekiel. Och innan dess så förklarar jag lite sammanhanget, sen läser ni och sen förklarar jag lite vad vi har läst. Så det blir liksom upplägget för ikväll. Så tanken är att jag inte står här och håller en monolog utan att ni är med. Så boken har varit något av en stängd bok skulle jag säga. Det är inte så lätt att läsa boken. Man får anstränga sig lite. Budskapet är ofta lite konfronterande. Teologi har gjort stora delar av boken, jag skulle säga, irrelevant. Men det är en fantastisk bok. Om man förstår vad det handlar om, om man sätter det i sitt sammanhang, då är det verkligen det kan det vara en upptäcktsresa. Så har det varit för mig i alla fall. Genom den här boken kan man lära sig mer om Guds karaktär. Man kan lära sig mer om principer som går igenom hela Bibeln som finns här i Hesekiel men som man sen också hittar i Nya testamentet. Och det handlar om Israel, om historia, om dåtid, om nutid, men även om framtid. En stor del av boken Hesekiel handlar om framtiden och om Israels framtid. Så det, på så sätt är det väldigt aktuellt för oss idag. Man lär känna Israel som tjänare i Guds frälsningsplan. Okej, lite sammanhang då. Så det här är en tidsaxel som ni ser här. En tidsaxel över gamla testamentet kan man säga. Längst ner ser ni bibelböcker. De här bibelböckerna tillsammans utgör en tidslinje. Så där ena boken slutar, där tar nästa bok vid. Och så blir det en sekvens genom tiden. Ni ser första Moseboken, Adam, Noah, Abraham, Isak, Jakob med lite årtal. Dessa årtal har jag inte kommit på själv. Alla årtal kommer från NIV, Studiebibeln, New International Version. Efter Jakob, så Jakob, där blir det, Jakob har 12 söner. Det blir svält i landet och Jakob och hela sin familj, de flyttar till Egypten. Så småningom, eller inte så småningom, efter ett antal hundra år egentligen, så befrias folket från Egypten. Mose blir deras ledare och då händer det något som vi kallar nu för uttåget. Så folket befriades från Egypten och fick då tåga till, vandra till det förlovade landet. Josua blev så småningom ledare och det var Josua som fick då tillsammans med folket och med Guds hjälp inta landet Israel och då påbörjade en period som vi kallar för domartiden. Den perioden varade i ungefär 300 år och efter det så fick Israel en kung, Saul, sen David och sen Salomo. Det var en period som kallas för det enade kungariket. Salomo hade många kvinnor och därmed också många barn, många söner. De började bråka, vem ska ta över efter pappa? Vem ska bli nästa kung? Och det ledde till ett inbördeskrig och riket splittrades i en nord- och syddel. Var för sig var de här länderna inte tillräckligt starka för att försvara sig och dessutom litade de inte längre på Gud. Så efter en period så faller Nordriket och efter ytterligare drygt 100 år så faller även Sydriket. Och när Sydriket faller så tas folket i fångenskap. De tvångsförflyttas hela folket till Babylonien som då var stormakten och som hade då alltså erövrat Sydriket. Den här exilen i Babylon, den varade i 70 år och sen fick folket gå tillbaka till landet. Ett nytt tempel byggdes och då är vi i Esra Nehemia och därmed ja, är det slut på historien, den historiska delen av Bibeln. Krönikeboken, det är egentligen en sammanfattning över hela historien. Så om man fokuserar på bibelböckerna så står de i den hebreiska bibeln i den här ordningen. Och den hebreiska bibeln är alltså vårt gamla testamente. Och det skiljer sig lite, inte i text, så textmassan är exakt samma. Men vissa böcker har vi delat i tu. Så till exempel boken Samuel, där vi har första och andra Samuel. Det är en bok i den hebreiska bibeln. Och så finns det några andra skillnader. Men det viktiga är att i den hebreiska bibeln så finns de här böckerna som utgör en tidslinje. Alltså de står i exakt den ordningen i den hebreiska bibeln. Så de utgör en röd tråd. Från början, alltså från skapelsen till exilen till Babylon. Sen blir det en paus. Och sen fortsätter den röda tråden. Daniel, Esra Nehemia och sen en sammanfattning i krönikeboken. Däremellan finns det ett slags mellanstycke av ett antal böcker. Och där ser ni också boken Hesekiel. De här böckerna, de kallas för retrospektiv och framtidsutsikter. De flesta av böckerna där, framförallt de här profetiska böckerna, de reflekterar över varför hände den här exilen. Varför blev vi tvångsförflyttade till Babylonien? Så Hesekiel och andra gör en slags retrospektiv. Varför hände det här? Och Hesekiel och andra kommer också med framtidsutsikter. Nu är vi här i Babylonien. Hur går vi vidare nu? Det finns fortfarande hopp. Så det är Jesaja, Jeremia, Hesekiel och de 12 mindre profeterna. De allra flesta av dessa böcker har en sån här retrospektiv och framtidsutsikter karaktär. Så om man har det här i åtanke så har man redan fångat ganska mycket av liksom kontexten, sammanhanget för boken Hesekiel. Vi zoomar in lite på den här tidsaxeln. Jag vet inte om ni kan läsa det. Nå, kanske. Det viktiga är att den här landsförvisningen, den här exilen, den skedde inte liksom på en gång, utan det skedde i tre vågor. Daniel var med om den första vågen. Det var år 605. Hesekiel var med i den andra vågen 597 före Kristus. Och sen den tredje och sista vågen, det var 586 före Kristus. Och det var då Jerusalem och templet förstördes. Så tre vågor när Hesekiel tvångsförflyttades till Babylonien, så fanns Jerusalem som huvudstad fanns kvar. Den hade inte fallit än. Den här landsförvisningen, den varade i exakt 70 år. Själva talet är ganska intressant. Och templet som förstördes vid Jerusalems fall, den var också förstörd i 70 år. När templet var återuppbyggt så hade det gått exakt 70 år sedan förstörelsen. Okej, lite om strukturen då av boken Hesekiel. Det här är en struktur, det är ingen exakt vetenskap. Läser man olika studiebibler så har de lite olika indelningar, men det är ungefär så här. Så fyra delar, en inledande del, tre kapitel. Sen har vi en ganska lång del som talar om dom över Israel. Och det är det här retrospektiv. Så Hesekiel tänker tillbaka, funderar över varför händer det som nu händer. Varför, hur hamnade vi här? Den här domen över Israel, det är över enbart Israel som land och folk. Men även grannländerna får en dom. Så det finns några kapitel där, 25-32, som handlar om just det. Och sen en ganska stor del av boken handlar om hopp. Hopp för Israel. Och det är den fjärde, sista delen. Det är alltså framtidsutsikter. Tanken är att vi sen läser två bibelstycken av varje del. Så det kommer vi göra om några minuter. Först lite om tolkning. Tolkning, tolkning, tolkning. Det finns så många olika tolkningar. Och det hör man vissa kristna säga. Alltså underförstått. Ja, men varför kommer du med ytterligare en tolkning? Kan man verkligen liksom lita på Bibeln? Det finns ju så många olika tolkningar. Om jag vill ha en tolkning till så är det bara att titta på YouTube. Jag blir ofta ganska ledsen när jag hör det. Framförallt när man hör det från kristna i en ledande befattning inom församlingen. Den största anledningen till att jag blir ledsen för det, det är att om vi tänker tillbaka när Nya testamentet skrevs, ta till exempel Paulus brev. Många brev är riktade till en stad som Rom eller Thessalonike, som var en del av romarriket, som var en del av den grekisk-romerska kulturen. Och de allra flesta då, och genom alla tider, var väldigt religiösa. Det fanns otroligt många gudar då. Det fanns otroligt många tempel. Och alla dessa religiösa människor, de ville gärna veta Guds ledning för deras liv. Vad ska jag välja? Vilket jobb ska jag välja? Vad ska jag prioritera i mitt liv? Så de sökte Guds ledning, eller gudarnas ledning, borde jag säga. Och det fanns många olika sätt att göra det. Läs vilken historiebok som helst om romarriket och grekisk kultur, och ni lär er mer om det. Men ett sätt var att gå till ett så kallat orakel. Oraklet i Delphi, det är kanske det mest kända. Och där kunde man få liksom vägledning. Ofta förmedlades det då av en präst. Läser man på Wikipedia om orakel, så kan jag citera här. Orakel betecknade även gudomens svårtolkade, ofta dunkla och mångtydiga svar. Dunkla, mångtydiga svar. Det är det man fick från dessa orakel. Och det var liksom lynniga gudar. Ganska omoraliska gudar. Och man visste liksom aldrig vart man hade dem. Det kunde bli liksom vad som helst. Men sen kommer Jesus och Paulus förmedlar Israels gud. Och i Israel var det en helt annan situation. Det var inga mångtydiga svar som de fick från Gud. Det var inte svårt att förstå vad Gud ville. Han hade gett dem Bibeln. Det var bara öppna, läsa. Ville man höra Guds röst, ja, då får man läsa högt. Så enkelt var det. Så med Israels Gud, då bryter ljuset igenom. Det kommer klarhet. Allt det här mångtydiga, det här dunkla svar som oraklen förmedlade. Ja, det var liksom passé. Men nu, i vår tid, så tyvärr, så har vi liksom gått tillbaka till att Bibeln nästan blir som ett orakel. Vi lever i en postmodern tid som betyder att alla har sin sanning. Många kristna har slutat läsa Bibeln. Och det finns en hel armé av teologer som inte är troende. Så då blir Bibeln som en sån här grekisk orakel. Men så är det inte. Det är inte svårt att höra Guds röst. Det svåra är att göra vad Gud säger. När man läser studieböcker om Hesekiel, så återkommer ett tema som ofta återkommer här. Ska vi läsa det här symboliskt, eller ska vi läsa det här på ett mer bokstavligt sätt? Ska vi läsa det så som det står, eller har det någon slags djupare mening? Och det är inte alltid så lätt. Så ta den här berättelsen, Johannes. Johannes evangeliet, där Jesus uppväcker Lazarus. Ni kanske känner igen bilden, eller ni känner säkert igen berättelsen. Så Lazarus är en vän till Jesus. Lazarus blir sjuk. Han blir så pass sjuk att han blir dödssjuk. Och några andra vänner runt omkring Lazarus, de går till Jesus och säger att nu måste du verkligen komma. Vi vet att du kan bota sjuka. Och nu måste du verkligen komma till Lazarus innan det är för sent. Men Jesus, han dröjer lite, och innan han kommer fram så har Lazarus redan dött. Jesus gråter med de andra vännerna och sen går han till graven. Han ber vännerna att flytta på stenen och sen uttalar Jesus alltså, att Lazarus ska leva igen och Lazarus kommer till liv genom Guds kraft. Så hur ska man tolka det här? Som jag tolkar det och som jag tror att de allra flesta tolkar det här är det på ett bokstavligt sätt. Lazarus var en riktig människa. Stenen var på riktig. Den rullades bort på riktig. Och Lazarus, han uppstod på riktig. Det är den första och den primära tolkningen. Och det stämmer helt överens med sammanhanget. Alltså Johannes säger också att han skriver det här som ett vittnesbörd. Allt det här som han skrivit har hänt. Men man kan också tolka det här på ett symboliskt sätt. Man kan säga att ja, men Lazarus är en symbol för en människa som inte är troende än. En person som är andlig död. Att rulla bort stenen. Ja, det är några kristna som liksom plockar bort stenen, plockar bort hinder från den här personen att komma till tro. Men troende kan inte göra någon annan troende. Det är bara Jesus. Så Jesus får till slut tala till personen, till Lazarus, att komma till andlig liv. Så det är en symbolisk tolkning av exakt samma bibelstycke. Och jag tror att det är en helt rätt tolkning. Det är inga problem med en sån tolkning. Men det är en sekundär tolkning. Så man har den primära först. Lazarus var en riktig människa. Och den sekundära tolkningen är Lazarus kan vara en symbol för en person som inte tror än. Det finns ingen konflikt mellan liksom, symboliskt och bokstavligt. Problemet uppstår. Och det finns, i mina hemtrakter finns det hela kyrkosamfund som säger att nej, men det är bara den här sekundära tolkningen som gäller. För det är vetenskapligt kan vi inte bevisa att en människa kommer till liv igen, en död människa. Alltså är det bara den andra tolkningen som kan gälla. Sådana kyrkor växer inte. De bara förlorar folk så de kommer nog dö ut. Men det är ett sådant tankesätt som också tillämpas på boken Hesekiel. Där liksom endast den symboliska tolkningen tas tillvara. Och inte den första och primära tolkningen. Så jag vet inte hur ni själva tänker kring det här. Men det jag kommer att förmedla under resten av den här kvällen och även nästa. Det är först och främst den här primära tolkningen. Den bokstavliga tolkningen. Sen kan man lägga till symbolisk tolkning också. Och jag ser inga problem med det. Men vi ska inte glömma den första tolkningen. Tyvärr har en stor del av kyrkan gjort det under många sekel. Ett exempel från Hesekiel om det här med tolkning. För jag ska hämta er från folken och samla er från alla länder och föra er till ert land. Hesekiel 37. Den första tolkningen är, det här handlar om Israel. Israel som folk har liksom gått i en så kallad diaspora. Folket har efter Jesu tid har judarna flyttats ut över hela världen. Och nu ser vi att judarna kommer tillbaka till landet Israel. Jag ska hämta er från folken och samla er från alla länder och föra er till ert land. Det händer idag. Men om du tänker 100 år sedan så tänkte en stor del av kyrkan att det här skulle tolkas först och främst symboliskt. Jag ska hämta er från folken. Det syftar på troende, på kristna. Alltså det kommer finnas kristna bland folk över hela jorden. Så i alla länder kommer det att finnas kristna. Men Gud ska samla dem och föra dem till, ja, till himlen. till ert land. Så det är en symbolisk tolkning av det här. Och från år, säg 200-300 till ungefär 1948, så tolkade en stor del av kyrkan det här enbart symboliskt. Om man läser boken Hesekiel mer bokstavligt, så kommer, tror jag i alla fall, mångas ögon öppna. För då har boken en otroligt starkt budskap. Så jag kommer ikväll och nästa vecka först och främst tala om den här bokstavliga tolkningen. Den symboliska tolkningen har jag inga problem med, men man ska inte glömma den bokstavliga. Den kommer först. Okej. Då har vi fyra delar. Det börjar med en inledning. Jag kan bara ge liksom smakprov ikväll. För det här är en ganska omfattande bok, 48 kapitel. Men jag vill gärna att ni är med, så ni kommer snart få lite att läsa. Först läser vi tillsammans från Hesekiel 1, de första tre verser. I det 30:e året, på 5:e dagen i 4:e månaden, när jag var bland de bortförda vid floden Kebar, öppnades himlen och jag fick se syner från Gud. På 5:e dagen i månaden, under det 5:e året sedan kung Jojakim förts bort i fångenskap, kom Herrens ord till prästen Hesekiel, Busins son, i kaldernas land vid floden Kebar, och Herrens hand kom där över honom. Så jag är alltså Hesekiel. Det är Hesekiel själv som skriver här. Vi ser att i den första versen, i det 30:e året, Hesekiel var en präst. Det står i vers 3, prästen Hesekiel. Och en präst, det var man liksom genom arv. Så det kom genom familjen, genom pappan. Så Hesekiel tillhörde den här prästfamiljen. Och man blev liksom aktiv i sin prästtjänst när man fyllde 30. Så det är förmodligen det som det 30:e året syftar på. Och då ser vi att Hesekiel var bland de bortförda. Så han hade alltså redan gått i exil. Senare i boken lär vi oss att det var den här andra vågen. Och han är vid floden Kebar. Det är i Babylonien, kaldernas land, idag kallas det för Irak. Så där levde han vid en flod som heter Kebar, tillsammans med många andra judar som hade tvångsförflyttats dit. Vi får även en tidsanvisning, 5:e året sedan kung Jojakim förts bort. Genom Bibeln så ser man alltid när en person blir kung. Så kan man räkna ut vilket datum det är. Och här kan man räkna ut det till år 592 före Kristus. Det är alltså 6 år innan Jerusalem faller. Så när Hesekiel skriver det här så har Jerusalem inte fallit än. Namnet Hesekiel, det betyder Gud är stark. Kan också betyda Gud styrker. Kan även betyda Gud gör hård. Och alla tre aspekter återkommer sen. Okej, det här är de tre inledande verser. Så nu vet ni lite om sammanhanget för hela boken. Vem Hesekiel var. Och vad som hände kring Babylonien. Så nu tänkte jag att vi läser tillsammans. Hesekiel från Hesekiel 1. Jag kommer att dela ut det här. Läs det för dig själv och sen när du är klar då kan du fundera lite själv eller så pratar du lite med grannen. När jag ser att de flesta är färdiga så kommer vi gå igenom vad vi har läst. Och jag skulle gärna vilja att ni funderar på svaret på den här frågan. Vad är det som beskrivs här? Så det ni läser, vad är det som ni läser? Det är en ganska intressant inledning i den här boken Hesekiel. Det är lite som en spännande bok eller en spännande film där det händer något liksom häftigt i början. Där man vill fånga läsarens eller lyssnarens attention. Uppmärksamhet, tack. Okej, så läs gärna det här och sen fundera lite på den här frågan. Och sen när ni är klara så prata lite med grannen. Och då återkommer vi sen. Ja, alltså det här kapitlet är också sett i hela Bibeln ganska exceptionell. Det vi läser är, jag ska citera från några verser. Jag fick se en stormvind komma norrifrån, stort moln med flammande eld omgavs av ett sken. Skenet syntes runt omkring som bågen i skyn en regnig dag. Sådan var synen som tycktes vara Herrens härlighet. När jag såg den föll jag ner på mitt ansikte och jag hörde rösten av någon som talade. Så som tycktes vara Herrens härlighet. Så Hesekiel säger att han tror att han har sett Guds härlighet. Alltså härlighet, det är Guds ära, Guds makt. Och det beskrivs någon form av transportmedel, någon form av vagn. Om det är flygplan eller något annat, det vet vi inte riktigt. Men någon form av transportmedel med en tron och på tron sitter Gud. Det finns ytterst få kapitel i Bibeln som beskriver Gud på ett sådant liksom påtagligt direkt sätt. Ett annat exempel är Mose på berget som får se Guds, jag tror det står Guds baksida. Men ja, vill du säga något? Tord? Ja, exakt. Ja, det är också något liknande. Ja. När judarna läste det här på den tiden så var det här överhuvudtaget väldigt märkligt. Hur kunde Gud vara där vid floden Kebar? Gud bodde ju i Jerusalem, i templet. Templet var Guds boning. Så vad gjorde Gud här egentligen? Så resonerade man. Och senare i boken återkommer man till det. Så det här är lite av en cliffhanger, om man ser det så. Läser man studiebiblar om det här kapitlet så står det egentligen väldigt lite om det. Det är egentligen ingen som vet vad är det som egentligen beskrivs här. Och man ser att också Hesekiel själv har svårt att uttrycka sig som tycktes vara, står det här. Andra uttryck som vi ser i kapitlet är något som var likt det som såg ut som. Så han uttrycker sig väldigt försiktigt. Det är verkligen som en bra film som fångar lyssnaren. Förklara en sak till. Så vi läste till exempel om något som var likt glänsande metall. Så jag tror att Hesekiel såg något. Och försökte beskriva det. Något som liknande fyra levande varelser. Och det såg ut som om julen. Och det här med jul återkommer flera gånger. Nu läser vi inte grundtexten. Så i grundtexten står det inte glänsande metall. Det står inte jul. Utan det står chasmal, chajos och ofanin. Och vad dessa ord betyder, det vet egentligen ingen. Man gissar glänsande metall. Man gissar jul. Men det är ytterst tveksamt om det verkligen är det. Förmodligen är det här tre beteckningar på levande varelser, alltså ängla varelser, alltså himla varelser. Och det hade kanske varit bättre att bara låta stå Chasmal, Chaios och Ofanin. Det finns vissa ord som på svenska har man till exempel fika eller smörgåsbord. Det översätter man inte även om man talar med en engelsman. Då säger man bara smörgåsbord. Men på samma sätt har man på hebreiska liksom amen och halleluja. Det översätts inte heller. Här hade det kanske varit bättre att helt enkelt låta stå ord som inte går att översätta. Förmodligen beskriver Ezekiel här tre himlavarelser, tre typer av änglar. Och var det inte liksom jul på riktigt. Så det är inte lätt tolkat här. En annan sak som är ganska intressant när man läser Gamla testamentet, det är Guds namn. Olika beskrivningar av Gud. Några exempel. Vers 20, dit anden ville gå. 24, den allsmäktige. Vers 28 står det om Herrens härlighet. Härlighet betyder väsen, ära, makt. Och rösten av någon som talade. Här har det liksom översätts till de här orden som vi läser här. Men går man till grundtexten, eller även nu i kärnbibeln, då ser man att ja, Herrens härlighet, Herren, det är, går man till grundtexten så står det inte Herren, det står Javé, så Guds personnamn. Så det är liksom att jag står här, ja, ni skulle kunna beskriva mig som ja, den som talar till exempel. Men man kan också beskriva mig som dinant, den undervisande. Och det är så sådana typer av på så sätt beskrivs Gud också ofta i Gamla testamentet. Så då står det Javé och sen Javé med något tillägg. Javé och sen tillägget här är härlighet. Den allsmäktige, det är Shaddai, El Shaddai. Återkommer också på många ställen i Gamla testamentet. Någon som talade, går man till grundtexten så står det den ene som talade. Så det säger mycket mer än bara någon. Det var inte bara någon, det var den ene. Och det där försvinner lite i en modern svensk eller engelsk översättning. Men nu med kärnbibeln så får man lite mer information om det. Så det är väldigt, väldigt bra. I Nya testamentet så ser man inte alls sånt. Då ser man bara Herre eller Gud. Men i Gamla testamentet där lär man sig mycket mer av Guds liksom personlighetsdrag om man vill. Okej, tiden rinner iväg. Jag tänkte vi hinner ett stycke till och sen tar vi lite fika. Och det är Hesekiel 3 från vers 16 till 27. Här får Hesekiel ett uppdrag. Och jag skulle gärna vilja att ni funderar på två frågor. Vad är det för uppdrag han får? Så då behöver ni förstå texten, läsa den och förstå. Och sen en fråga för att göra det hela lite mer personligt. Har du samma uppdrag? Har vi som kristna samma uppdrag som Ezekiel får här? Det här uppdraget som Ezekiel får, det är inte ett lätt uppdrag. Det är inte enkelt. Det kommer med ett personligt lidande. På så sätt är Ezekiel också en symbol för Jesus. Ja, men läs gärna stycket och sen återkommer vi sen. Ja, de flesta har kanske läst färdig nu. Så vad får Hesekiel för uppdrag? Det är ganska tufft uppdrag som han får. Ett enormt ansvar får han, absolut. Människobarn, jag har satt dig till väktare för Israels hus. När du hör ett ord från min mun ska du varna dem från mig. När jag säger till den ogudaktige, du ska dö, och du inte varnar honom, och du inte säger något för att varna den ogudaktige för hans ogudaktigas väg och så rädda hans liv, då ska den ogudaktige dö i sin missgärning. Men jag ska utgräva hans blod av din hand. Men om du varnar den ogudaktige och han ändå inte vänder om sig från sin ogudaktighet, ska han dö i sin missgärning, men du har räddat din själ. Så det här är supertufft. Om Hesekiel håller tyst, om Gud säger något till Hesekiel och han håller tyst, så bär han ansvar. Och han lyssnade på Gud, så han tog på sig det här svåra uppdraget. Men jag tror att vi kan också fundera lite över hur det är för oss. Har vi samma uppdrag? Och rent instinktivt vill man inte ha det här uppdraget. Det här är väldigt jobbigt. Men vi tar gärna till oss liksom mer positiva texter. Hur är det med sådana här svåra texter? Är det annorlunda i Nya testamentet kanske? Romarbrevet 10. Men hur ska de kunna åkalla den som inte har kommit till tro på? Hur ska de kunna tro på den som de inte har hört? Hur ska de kunna höra om ingen predikar? Hur ska några kunna predika om de inte blir utsända? Som det står skrivet, hur ljuvliga är inte stegen av dem som förkunnar det goda budskapet. Så jag tror att vi har samma uppdrag som Hesekiel. Och när man tänker efter, jag cyklade hit, men om jag cyklar hem så cyklar jag förbi Norrviken sjön. Och säg att jag skulle se någon som håller på att drunkna. Jag kan inte svensk lagstiftning i detalj, men i mina hemtrakter så är jag tvungen att hjälpa till. Hjälper jag inte till så blir jag medskyldig till den personens död om den skulle drunkna. Så är det i profan lagstiftning. Kan det vara så i Guds lagstiftning också? Så det här blir ganska konfronterande om man tillämpar det på en själv. Jag läser det lite som bergspredikan, där Jesus liksom lägger ribban väldigt högt och där alla inser att nej, men det här kommer jag aldrig klara. Så läser jag också det här uppdraget. Jag tror att vi har fått ur uppdraget. Men jag vet också, åtminstone för mig själv, att jag kommer inte klara av det. Men det finns nåd i det här också. Om ni läste noga så såg ni att Hesekiels uppdrag är ett dubbelt uppdrag. Och här läste vi om hur han ska agera mot det som här kallas då för ogudaktiga. Men sen finns det några till verser. Om en gudaktig, en rättfärdig man vänder sig om från sin rättfärdighet och gör det som är orätt, då ska jag lägga en stötesten i hans väg och han ska dö. Om du inte har varnat honom ska han dö i sin synd. Man ska inte komma ihåg de rättfärdiga gärningar han tidigare har gjort, utan jag ska utgräva hans blod av din hand. Men om du varnar den rättfärdiga för att synda och han avhåller sig från synd. Då ska han leva eftersom han lät varna sig. Och själv har du räddat ditt liv. Så det här handlar om rättfärdiga människor som börjar hamna snett när det går åt fel håll. Även då ska Hesekiel, eller får han som uppdrag att liksom säga till. Hur är det för oss idag i Nya testamentet? Jakobus 5, Jakobs brev 5. Mina bröder, om någon bland er, det här är alltså bland troende, kommer bort från sanningen och någon återför honom, så ska han veta att den som återför en syndare från hans viloväg räddar hans själ från döden och överskyddar många synder. Missförstå mig inte, men jag tror att vi ofta har lite för lätt att säga att vi ska inte döma. Vi ska inte döma i den bemärkelse att vi kan aldrig säga du kommer till himlen och inte du. Det är bara upp till Gud. Men det finns många referenser i Nya testamentet som i det här där det står att vi ska faktiskt säga till som församling att ja, men vänta nu, det här går åt fel håll. Att döma för världen runt omkring oss, och som mina ateistiska kollegor, det betyder döma att jag liksom ger kritik på deras livsstil. Men Bibeln har en helt annan definition av vad döma är. Vi ska säga till om någon faller i synd. Och det får vi också göra i kärlek, och det finns nåd. Men vi behöver säga till. Så jag tror även här att den här principen som Hesekiel får, den gäller även oss. Vi behöver göra det i kärlek och med tålamod, men det gäller fortfarande. Del 2. Nu har vi alltså läst inledningen. Vi vet vem Hesekiel är, vad hans uppdrag är. Och nu börjar han utföra sitt uppdrag. Och det är då att förmedla domen. Och i det här fallet är domen att Jerusalem kommer att falla. Så vi läste tidigare att när boken Hesekiel börjar så har Jerusalem inte fallit än. Så nu befinner vi oss i en period där Hesekiel förmedlar budskapet till folket att men akta er, vänta med det ni gör, för Jerusalem kommer att falla om ni fortsätter att leva så som ni gör. Och hela det här långa stycket, kapitel 2-24, det är ganska dyster läsning. Vi kommer läsa två stycken av det, ni kommer se det. Det är inte så roligt att läsa det, men man läser mycket om hur Gud tänker, hur Gud uttrycker sig. Man läser om Guds sorg över att Israel, att folket går fel väg, och Gud blir upprörd över det. Vi läser om Guds vrede. Hos folket så saknas krisinstinkten, eller krisinsikten saknas liksom totalt. De har ingen aning om vad Hesekiel ens pratar om. Trots att en del av landet, av folket, redan befinner sig utanför landet och befinner sig redan i Babylonien, så finns det alltså en del kvar i Jerusalem. En del av landet Israel har inte fallit än. Och det verkar som att de tror att det bara kommer fortsätta så. De kan fortsätta leva som de gjorde. Det finns ingen krisinsikt. Och varför var det så? Varför ville de inte omvända sig, och såg de inget behov av att omvända sig. Varför trodde de att Gud skulle bara fortsätta att förlåta allt de gjorde? Varför saknas den här insikten? För att förstå det där behöver man förstå vad templet och tabernaklet egentligen är eller var för något. Så här ser ni den här tidsaxeln. Den här röda pilen, det är där boken i Ezekiel utspelar sig. I alla fall del 2 där vi är nu. Och på den tiden fanns alltså ett tempel i Jerusalem. Det hade funnits där i ungefär 500 år. Och innan templet fanns det ett tabernakel som hade samma funktion, som var liksom ett mobilt tempel. Tabernakel betyder tält helt enkelt. Och tempel, då tror vi alltså ofta idag att det var som en slags kyrka. Alltså på franska kan man till och med säga temple för en kyrka. Men det var något helt annat. I templet i Jerusalem, där bodde Gud, alltså fysiskt. Vi kan läsa från andra Moseboken 40. Det här är alltså när tabernaklet är klart. De har byggt tabernaklet och nu ska Gud flytta in. Då täckte månskyn uppenbarelsetältet, alltså tabernaklet. Och Herrens härlighet uppfyllde tabernaklet. Mose kunde inte gå in i uppenbarelsetältet eftersom månskyn vilade över det. Och Herrens härlighet uppfyllde tabernaklet. Vi tror idag ofta att templet var där för att gå och offra. Men det var inte det primära syftet. Det primära syftet var att Gud kunde bo bland folket. Sen kunde människor inte bara komma direkt till Gud. Det behövdes ett offer. Så därför fanns det här offrande. Men tabernaklet, templet, det var Guds boning. Och tänk dig idag, säg att det skulle finnas en byggnad i Jerusalem där Gud verkligen bor. Så då kan ju ingenting hända. Det spelar ingen roll vem som skulle anfalla Jerusalem. Gud bor där, så han kommer att skydda staden. Inget kan, eller är starkare än Gud, så inget kommer att kunna förstöra templet och förstöra staden. Så det var anledningen till att den här krisinsikten, den fanns inte alls. För de litade 100% på att nej, men Gud är kvar i Jerusalem. Han bor där. Så babylonier, de kan säga vad de vill. De kan ha en hur stor armé som helst. De kommer inte kunna liksom kämpa emot Gud och övervinna Gud. Men sen händer något väldigt häftigt. Och det läser vi om i Ezekiel 10. Så det får ni läsa nu. Och ni får då fundera på frågan, vad är det som sker i det här kapitlet? Okej, två saker om det här. Så vad är det som sker i det här? Vi läser om, jag ska läsa de första två verserna. Jag fick se att på fästet över kerubernas huvud fanns något som såg ut att vara av safirsten och till formen liknande en tron. Så här ser vi att vi är tillbaka i samma liksom symbolik berättelsestil som det här första kapitlet. Den syntes över keruberna. Herren sa till mannen som var klädd i linnekläderna: gå in mellan hjulen under keruben och fyll dina händer med eldsglöd från platsen mellan keruberna och strö ut dem över staden. Och jag såg honom gå. Och sen följer några verser och de avslutas då med att han tog elden och gick ut. Så vad är det som händer här? En man klädd i linnekläder får alltså ta eldsglöden. Det är alltså domen som sen strös ut över staden. Så nu kommer domen. Jerusalem faller. Mannen som var klädd i linnekläderna, vem är det? Det är ingen som vet. Det står inte tydligt. Men när ni kommer hem ikväll får ni gärna läsa kapitlet innan, kapitel 9. I kapitel 9 så står det lite mer om den här mannen i linnekläderna. Det är han som vi läser här förmedlar och utför domen. Men det finns också några människor i staden som har fått ett märke, ett kors i pannan. Så det är helt otroligt. I Gamla testamentet står det redan att de som bär korset, de faller inte under domen. De kommer att sparas. Men resten av staden tyvärr faller. Som sagt, ni får läsa Hesekiel 9 när ni kommer hem. Mannen i dina kläder, vi vet inte vem det är. Det står inte tydligt. Det kan vara Gabriel, ängeln Gabriel. Det kan vara Jesus. Själv tror jag att det är Jesus, men jag är inte säker. Okej, sen vers 4. Det är egentligen nyckelversen i kapitel 10. Då står det, men Herrens härlighet höjde sig från keruben och flyttade sig till husets tröskel. Huset är alltså Guds hus, det är templet. Gud flyttar sig från liksom insidan av huset till tröskeln. Så han är på väg ut. Kapitel senare så läser vi att han flyttar från tröskeln ut ur staden. Så det som inte kunde hända i folkets ögon, det händer ändå. Alltså Gud lämnar staden, lämnar sin boning, lämnar templet. Och därmed faller staden Jerusalem. Det finns inget skydd över staden längre. Inget andligt skydd. Och några dagar senare så intar babylonierna staden, resten av landet. De förstör staden och de förstör templet. Då är vi alltså här i den här samma tidsaxel. Bara för att ni förstår sammanhanget. Det här är alltså inledningen på den här tredje vågen av exilen. Så efter den här tredje vågen så har i princip alla flyttat till Babylonien. Landet har liksom tömts på folket. Men de återvänder 70 år senare och det byggs ett nytt tempel under Esra och Nehemia. Det heter också det andra templet. Det som är intressant i Gamla testamentet är att det finns en tydlig beskrivning när Gud flyttar in i första templet. Även när Gud flyttar in i tabernaklet. Men det finns ingen beskrivning av att Gud flyttar in i andra templet. Så vad det betyder, det får ni lista ut själva. Men det är intressant i alla fall. Okej. Nu har vi alltså läst om Hesekiels uppdrag. Hans uppdrag var bland annat att förmedla att den här domen skulle komma. Nu har domen kommit. Jerusalem har fallit. Men vad var det egentligen som ledde till Guds dom? Varför dömer Gud folket på det här viset? Varför lämnar han dem? Det läser vi om bland annat i Hesekiel 16. Det finns många kapitel som handlar om samma tema, så jag har bara valt ut ett kapitel. När jag växte upp så hade vi som tradition kan man säga att vi läste alltid ur Bibeln efter maten, efter kvällsmaten. Och efter då 2-3 år så har man gått igenom hela Bibeln. Just såna här kapitel som det här, det hoppade mina föräldrar alltid över. Så. Så det är ingen, ja, ni är alla ganska vuxna här ser det ut som, så ni kommer nog klara av det här. Men det är ganska konfronterande. Språkbruket är inte det vi är vana vid i Bibeln. Men det här är också Bibeln. Så läs gärna från kapitel 16, 1-22. Och ställ dig själv frågan, vad är det som leder till Guds dom? Så jag var handlade här om några verser för att försöka sammanfatta det här. Människobarn, låt Jerusalem förstå vilka vidrigheter hon ägnar sig åt. Vers 7, du växte och blev stor och mycket vacker. Jag gav dig mitt trohetslöfte och ingick förbund med dig, säger Herren Gud, och du blev min. Men du förlitade dig på din skönhet och använde din ryktbarhet till omoral. Du slösade din otukt på var och en som gick förbi. De fick allt. Och sista versen, vers 20. Du tog dina söner och döttrar som du hade fött åt mig och offrade dem till mat åt bilderna. Så jag tror att det är ganska klart vad som menas med det här. Alltså, Gud ser, beskriver folket Israel som sin fru, sin hustru här. Som han har gett allt. Ja, folket blev tyvärr otrogen. Det är det som är liksom kärnan i det här. Och man känner man läser om Guds känslor här inför hela den här situationen. Man förstår liksom hur Gud ser på den här situationen. Guds personlighet kommer fram på ett helt annat sätt än man är van vid i sig Nya Testamentet. Det är för mig i alla fall en, ja, något som gör att jag gärna läser Gamla Testamentet. Man läser så mycket om Guds personlighet. Ja. Exakt, ja. Så det handlade väldigt mycket om avgudadyrkan. Och på den tiden, det var precis som i Romarriket senare, det var alltså politeism. Så det fanns många gudar, många avgudar, olika tempel. Och folket Israel, de började dyrka dessa gudar. Och det var inte bara folket, det var framförallt också ledarna, prästerna i templet gjorde det. De gjorde det i själva templet i Jerusalem. Och det är det som då väcker Guds vrede, Guds upprördhet. Och det är det som leder så småningom till domen. Det som beskrivs om och om igen i Hesekiel, den här del 2, men även i andra profetiska böcker, det är att Gud ser det här som att folket bryter trohetslöftet. Det värsta av allt, det är när folket börjar offra sina barn. Så det gjorde de alltså på riktigt. De tog småbarn och offrade det till de här gudarna, precis som folken runt omkring gjorde det. I Hesekiel läser vi att folket i Israel, de var ännu värre än länderna runt omkring. Så det gick helt överstyr. Och det leder då till att domen kommer. Vad kan vi lära oss av det här idag? Alltså, många menar att vi har inga avgudar. Jag tror vi har det. Vi bara kallar dem inte Baal, eller vi har inga små tempel. Men vi har karriär och makt och pengar och sexualitet och allt kan bli avgudar. En avgud är helt enkelt det som du tycker är viktigast i livet. Det är eller kan lätt bli en avgud. Nu läser vi bara ett kapitel där Hesekiel får förmedla det här budskapet. Men hela det här del 2 handlar om. Det är samma budskap hela tiden. Och Hesekiel, han får göra små liksom sketches. Så han får till exempel han får utbilda att Jerusalem faller genom olika han får bygga en liten stad i lera som då faller, går sönder. Det finns olika sätt att han uttrycker det, inte bara i ord utan även i handlingar och i olika sätt på han visar det. Så det finns ingen tvekan om att de har missat det här budskapet. Så det alla förstod till slut. Och sen till slut hände det som inte kunde hända. Alltså templet förstördes och det var omöjligt innan. Så då började folk tänka efter. Och då kommer det så småningom den här vi kan hoppa hit. Så nästa del är dom över andra länder. Men sen kommer det här med hopp för Israel, framtidsutsikter. Så det här kapitlet som vi precis läste, det är verkligen bottennivå. Värre än så kan det nästan inte bli. Och då har alla tvångsförflyttats till Babylonien. Och då kommer hopp för framtiden, om framtiden. Så alla förstod. Efter att de vände tillbaka så gick en massa saker fel. Men de återvände inte till avgudadyrkan i alla fall. Så det var något som man läser i resten av. Okej, jag skulle vilja avsluta, klockan är redan kvart i. Men i Bibeln finns det alltid hopp. Det här Hesekiel 16 är verkligen bottennivå. Men även i det här mörka kapitlet så finns det hopp. För så säger Herren Gud, jag ska göra med dig efter dina gärningar. Du som föraktat eden och brutit förbundet. Men jag ska komma ihåg mitt förbund med dig i din ungdomsdagar och upprätta med dig ett evigt förbund. Då ska du komma ihåg vad du har gjort och skämmas när du får ta emot dina systrar, både äldre och yngre. Jag ska ge dem till döttrar åt dig, men inte på grund av ditt förbund. Jag ska upprätta mitt förbund med dig och du ska inse att jag är Herren. Då ska du minnas det och skämmas så att du av skam inte mer öppnar din mun. När jag förlåter dig allt som du har gjort, säger Herren Gud. Dina systrar, det är Samaria och området kring Sodom, det är alltså hela landet. Så redan här ser vi att landet kommer att återupprättas och Gud kommer att komma tillbaka till landet. Så redan här i den här mörka tiden, det här mörka kapitlet, så ser vi redan hopp. Och det utvecklas då mer i del 4 av Hesekiel. Men jag tror vi slutar här. Så tack för att ni var här. Jag hoppas ni kommer nästa vecka. Så tar vi de övriga 4 bibelstycken. Tack så mycket för ikväll.